Carina Karlsson, jag börjar med den uppenbara och enkla frågan. Vad är ett Marconi-rum?
Ja du, ett Marconi-rum är ett intressant rum ombord på ett fartyg. Det är egentligen ett sändarrum. Det låg i anslutning till bryggan och det var ljudisolerat därför att radiotelegrafisterna inte skulle bli störda av ljudet från passagerare och de övriga besättningen och maskiner och sånt. Och samtidigt så var det ju det här rummet som var fartygets kontakt med världen utanför. Så det är så väldigt paradoxalt. Det är som bilden av en paradox.
Jag tänkte just att vad symboliserar Marconi-rummet i din diktsamling?
Ja, när jag först hittade det här Marconi-rummet, jag höll på och läste på lite om Titanic, och på Titanic så fanns det ju ett sånt här Marconi-rum. Och så hittade jag det här rummet och så tyckte jag att det här är en helt underbar bild för hur vi människor kommunicerar med varandra och världen. Och ett faktum till är att just ombord på ett Titanic, så det här var en sån nyhet då med att man kunde liksom ha kontakt med land, så att de här krösusarna som hade råd med det ombord, så de höll telegrafisterna väldigt upptagna med att skicka hälsningar till sina vänner och bekanta i land, vilket gjorde att telegrafisterna inte hann ta emot de meddelanden som sändes som varna för att det fanns isberg i trakten. Och det här tycker jag också är en så belysande bild för mänskligheten idag. Att vi fyller våra liv med en massa noise och nöjen, så att vi kanske missar de verkligt viktiga meddelandena eller budskapen. De som vi borde ta till oss.
Du sa att du var inne lite på att läsa om Titanic. Jag undrar, vad var det som satte igång den här diktsamlingen? Den är ju ganska berättande i sin form.
Det där är ju, tycker jag, en väldigt svår fråga. Och den har ju diktsamlingen Marconi-rummet har varit på gång väldigt länge och fått växa till sig och också tunnats ur, men liksom hitta sin form under flera år. Men det som fascinerar mig stort så är väl kanske mänskligheten, för Titanic är ju också en underbar symbol för hur man trodde, alltså den här början av 1900-talet så trodde man så mycket på mänskligheten, man trodde att nu kommer vi att kunna besegra alla sjukdomar och sådär, och så Titanic byggdes som ett osänkbart skepp och skulle vara människans seger över elementen och sjunker, går under på sin jungfrufärd. Och snart kommer första världskrig och så här. Det är ju också en stark bild för vår mänsklighet. Och jag tycker att den är väldigt aktuell, för jag har lite samma känsla nu. Att just när man trodde att ja, men nu kommer vi att kunna satsa på en massa pengar på så att hela världens befolkning ska få mat och så att vi kan komma åt och förhindra det som vi håller på med, vår förstörelsen av vår enda planet. Jaha, nej, då blir det krig. Då blir det en fullskalig invasion i Ukraina och det blir Israel sätter igång någon slags folkmord i Gaza. Och liksom de med pengar och andra medel som vi borde använda till att göra världen bättre, så använder vi till att ta liv av varann. Att det är liksom så aktuella och så brännande frågor, och en fråga som jag är övertygad om att jag inte är ensam om, men som jag brottas mycket med, att varför gör vi så korkade val? Vi borde veta bättre, vi borde kunna bättre.
Mm. Och i centrum för de här dikterna finns det också en kvinna, en mor, som känner sig väldigt instängd i det här Marconi-rummet. Och jag tänkte på det här med sjömanshustrun och hennes lilla vän. Och hur sjömanshustrun står sörjande på strand. Det finns också som ett stråk i dina dikter det här. Och det är kanske också någonting som förenar dig med många andra, framförallt åländska författare, det här temat. Hur har du tänkt kring din version på det här temat?
Ja, det är alltså dels så är det ju, jag är ju inte kanske direkt en sjömanshustru, men min man jobbar inom gränsbevakningen och jobbar som en sjöman, så han var borta olika perioder och sen hemma vissa perioder också när vi hade, när vårt barn föddes och hon var liten. Så att det är som det ofta förstås är för mig i alla fall, att jag har min vardag och saker jag möter i min vardag och saker som jag funderar på, och så kan jag liksom plocka bilder eller plocka idéer därifrån för att utveckla ett resonemang eller få reda i mina tankar och för att kommunicera och berätta att så här är det för mig. Och det är ju inte, det är, allt jag skriver är sant, men allt jag skriver är inte sanningen. Så att även om det här är en sann bild av mitt och min familjs vardag, så är det förstås en väldigt förenklad bild också.
Och mycket handlar om havet, utspelar sig antingen intill havet eller i havet eller under vattenytan och så vidare. Och jag tänkte också på den här formen i, dina, i den här diktsamlingen. Den har ju en väldigt stark rytm och rörelse, och den binds ihop av vågor, framförallt den sjunde vågen. Kan du berätta lite hur du har tänkt kring indelningen av den här diktsamlingen och just den här rytmiseringen?
Ja, alltså det oftast är saker så mycket enklare än vad man kanske tror. Men det här manuset har funnits i min dator i många år. Och jag har hela tiden, det var, jag har haft det som mitt eget lilla Marconi-rum dit jag har gått för att jobba utan att egentligen kommunicera, utan bara för att leka och underhålla mig själv. Sen när det blev tal om under hösten 2023 att förlaget ville ge ut den här, så var jag tvungen att skärpa till mig lite, försöka hitta någon form. Och den här sjunde vågen har alltid fascinerat mig, därför att den är ju också en paradox. Alltså den sjunde vågen trodde man ju, och tror många fortfarande, att är, den är lite olycksbådande, den är större än de andra vågorna och den har en särskild betydelse. Men rätt vetenskapligt så finns den sjunde vågen finns inte. Den större vågen kan vara den åttonde eller elfte eller så, så byter det rytm vart efter. Därför tyckte jag det var roligt att använda den sjunde vågen, därför att den är ju så att den, eftersom folk fortfarande tror på den, så finns den. Men så fort folk förstår att nej, det här är inte sant, så kommer den tron att försvinna. Och då försvinner också den sjunde vågens kraft och makt. Så det var nu ett val, det var ett medvetet val att det här materialet och form, hur kan jag hitta en form där jag presenterar det här, där det blir en bra struktur som är både intressant men ändå inte lägger sig helt över innehållet i texterna, utan sådär.
Om Marconi-rummet var ett djur, vilket djur skulle det vara och varför?
En bläckfisk, tänker jag direkt. En bläckfisk, det är ju underbara djur som de har, precis som jag tycker att Marconi-rummet har, så har de nerver i alla delar av sin kropp. De är som fyllda av liv, sådär. Och svåra att ta ihjäl. Man borde ju inte äta bläckfiskar, tycker jag då. Jag säger det, en bläckfisk.